Du lyssnar på svenskarna på Titanic, fartyget, människorna, myterna, av och med mig, Claes-Göran Wetterholm. Liken flöt och tätt. Skriken runt omkring oss upphörde allt mera. Liken flöt och tätt, som man trodde sig kunna gå på dem, och i vår underliga farkost föll den ena efter den andra ner och dog. Ingen kunde längre förstå vad som hände, men från livbåtarna såg man hur vattnet kröp allt högre upp för däcken och aktern började resa sig. De jättelika propellrarna började bli synliga, vattnet forsade av dem och de blänkte svagt. De som lyckats ta sig ner i båt 13 stirrade som förhäxade på Titanic. Lawrence Beasley slogs av att alla som var kvar verkade så lugna. Där han satt i livbåten såg han inte någon panik eller människor som vettlöst sprang runt. Allt eftersom fartyget sjönk djupare och djupare drog sig de som ännu fanns kvar längre och längre akterut. Snart började vinkeln att bli för hög och människor började falla handlöst mot däckshus, stöttor, pollare. Många av dem var antingen medvetslösa eller döda när de till slut nådde vattnet. Det var delvis ett larmande, delvis ett klagande, delvis ett slamrande, delvis en krasch, och det var inte en plötslig smäll som från en explosion. Det pågick i några sekunder, kanske 15 eller 20. Men det var ett oväsen som ingen hört förut och ingen önskade höra igen. Man vilade på årorna och hoppades att man var tillräckligt långt borta för att inte dras ner i suget som alla väntade skulle uppstå. Ljuset hade tills nu fungerat, men klockan 02:17 blinkade ventiler och däcksljus till för att sedan slockna definitivt. Det var som ett väldigt svart finger som avtecknade sig mot den gnistrande stjärnhimlen. Aktern höjde sig 30 meter över vattenytan och verkade lyfta sig uppåt för att sedan börja sjunka allt snabbare. Titanic rörde sig framåt, nedåt. Charles Jogin såg havet närma sig allt snabbare och beredde sig på den fruktansvärda chocken i det iskalla vattnet. Det blir aldrig någon malström eller sug. Titanic sjönk rakt ner och hon lämnade honom snabbt. Han spände sig och sköt ut från aktern, och som ens var världens största fartyg borta. På tidningen New York Times redaktion i New York var man lika frågande som på alla andra tidningar. Chefredaktören Carl van Anda var dock en spelare och frågade sig vad telegrammen innebar. De hade tagit emot ett telegram från Cape Race som meddelade att Titanic kolliderat med ett isberg. De hade sänt ut CQD och begärt omedelbar assistans. Vad betydde detta? Signalerna hade plötsligt upphört, och om de slutat, resonerade van Anda, måste det betyda att fartyget förlist. Tidningen hade haft en artikel om flera rika och berömda människor som fanns ombord dagen innan, och frågan var nu om någon eller flera överlevt. Han tog en chans, och på morgonen den 15 april hade man en trespaltig rubrik på första sidan och texten: "Nya ångaren Titanic kolliderar med isberg. Sjunker med fören först vid midnatt. Kvinnor sätts i livbåtarna. Sista signalen 027. Otydlig." Kapitel 1. Dopet. De bara bygger dem och hivar ner dem i sjön. På ett sätt var det en sjösättning som alla de andra, men det var inte en sjösättning som vi tänker oss idag. Ingen champagne som krossades mot stäven, inget högstämt tal eller någon orkester. Trots det hade runt 100 000 människor samlats för att bevittna skådespelet när världens största fartyg skulle sjösättas, och det var också världens största flytande föremål som skulle sättas i sjön. Det var resultatet av många års arbete för många tusen människor. Titanic var ytterligare en milstolpe i varvet Harland och Wolffs framgångssaga, ett av de främsta varven i världen. Klockan var strax efter 12 den 31 maj 1911. Det fanns en enorm förväntan och stolthet i luften.